Man kan ju fundera på olika saker när man sitter och är med på en gudstjänst. Jag funderar på vart ska jag stå. Och jag har fattat mitt beslut. Jag står här. Och så ser jag alla bra. Kanske att ni ser mig också. Det var ju väldigt mycket mikrofoner här idag. Men det är trevligt. Vi ska idag ytterligare en gång ta oss upp till frestelsernas berg. Och vi har en bild på frestelsernas berg. Det berg man utpekar som kanske skulle kunna vara det berg som Jesus begav sig upp på. Eller blev ledd upp på utav Gud. Ja, det är ju fantastiskt. Så kan man också göra. Det var dit han begav sig. Och tror man, kanske. Och man kan ju alltid fråga sig då. Varför ledde Gud Jesus upp på detta berg och in i dessa frestelser? Ja, syftet var ju att göra Jesus bättre rustad för det uppdrag som han hade fått. Det som låg framför honom. Alltså Gud prövar ju inte sin son för att sätta dit honom. Det är inte ett liksom, intressant experiment. Nu ska vi se hur det går för honom här. Det är inte riktigt det som ligger i att Jesus frestas eller prövas. Tvärtom så är ju prövningen en hjälp på vägen. Det är ett sätt för att göra Jesus mer förberedd. Utrusta honom, göra honom, kan man säga, starkare inför det som låg framför. Att tränas för att kunna hantera det som väntade. Och det är det som ligger i den här prövningen, tänker jag. Det är inget experiment. Och så är det med de prövningar, tror jag, som vi också möter i livet på olika sätt. Det är inte Gud som experimenterar med oss på något sätt. Men i allt det vi möter, så i slutändan så vill Gud på något sätt vaska fram någonting konstruktivt i våra liv, tror jag. Det är inte ett prov för att vi ska bli godkända eller underkända utav Gud. Att vara godkänd av Gud, det beror inte på hur jag klarar en prövning eller test av något slag. Det finns liksom inte hos Gud på det sättet. Alltså Guds godkännande av dig, det har du redan fått. Oavsett prövningar, test eller vad det nu vara månde som vi möter i livet. Och godkännandet från Gud över ditt liv, det fick du i och med att du blev till. Bara genom din existens har Gud sagt, du är godkänd. Jag vill dig. Genom att man finns till. Alltså grunden till Guds godkännande ligger liksom utanför oss själva. Det är ingenting vi kan påverka eller producera, förtjäna eller åstadkomma. Alltså Guds godkännande av varje människa ligger i Guds kärlek till varje människa. På det sättet är varje människa godkänd inför Gud. Så prövningar har ingenting med det att göra. Däremot finns det ett annat ord i svenskan, och det här nämnde vi förra gången vi pratade om det här berget. Och det här är andra gången utav tre gånger som vi beger oss till frestelsernas berg. Och det är att frestelse är ett ord på svenska som vi ibland kanske förväxlar eller använder samtidigt när vi pratar om prövningar. Och en frestelse har ju inte till syfte att leda till någonting konstruktivt, utan en frestelse har ju som någon sorts syfte att vara destruktivt i våra liv. Det är så vi kan skilja på det, tänker jag. För i svenskan har vi två ord. Problemet är att i grekiskan, som det nya testamentet är skrivet på, så finns det inte två ord, utan där är det bara ett ord. Och därför så är det gamla versionen av Fader vår, så står det frestelse, och i den nya som har valt att säga prövning. Så i svenskan så har vi lite mer nyanser i detta, men det finns inte i grekiskan. Och att skilja mellan frestelse och prövning, det är inte enkelt, och det här berörde jag för två veckor sedan. Och jag sa också att det kanske inte heller så nödvändigt att skilja just på frestelse och prövning. Det är ganska ointressant. Bibeln gör inte den distinktionen, och vi behöver nog inte heller göra det. Men i båda fallen, när vi möter både frestelser och prövningar, så är den viktiga frågan, tror jag, vad gör det här med mitt liv? Hur påverkar det mig, allt det jag möter? Oavsett om det är frestelser eller prövningar, eller vad du än vill kalla det. För allt det vi möter, allt det vi är med om, påverkar oss, formar oss och gör någonting med våra liv. Och frågan man kan ställa sig, vad gör det med mitt liv? Är det konstruktivt eller är det destruktivt? Det kan man ha med sig, tänker jag, på på livets väg. För att allt det vi möter, det påverkar oss på olika sätt. Vissa erfarenheter påverkar oss mycket mer än andra. Vissa erfarenheter på något sätt har vi tydligt i minnet och refererar vi till att den perioden eller den händelsen, då hände någonting i mitt liv. Allt är inte lika avgörande, men vissa saker är väldigt avgörande. Och jag tror att den här händelsen som Jesus är med om när han leds upp på frestelsernas berg, det är en sån avgörande händelse i hans liv. Den återkommer han till, just det. Där hände någonting, där lärde jag mig någonting, där gjorde det någonting med mitt liv som formade mig på ett väldigt tydligt sätt. Och jag tror att Jesus återkom ofta till det här tillfället när han var med sina lärjungar. Det här kan vi inte läsa med Bibeln, men jag kan ana att det kanske var så. Och när Bibeln beskriver den här erfarenheten som Jesus gör, så gör den det ganska detaljerat. Ganska tydlig dialog. Vi får veta vart han beger sig, vad som händer, vad han säger och så vidare. Och det är tydligt tre prövningar som Jesus möter där ute i öknen på berget. Och den första det läste vi om för 2 veckor sedan. Är det någon som kommer ihåg? Det här är förhör. För 2 veckor sedan så mötte han den första prövningen, frestelsen. Och då sa frestaren så här. Om du är Guds son, gör då de här stenarna till bröd. För den makten har du väl. Och Jesus svarar, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Det var första prövningen. Och den prövningen, om man lite grann analyserar den, det var en tydlig prövning av Jesu identitet. Vem är du egentligen? Var har du din identitet någonstans? Ska du låta omständigheterna bestämma vem du är och vad du ska göra? Eller har du din identitet djupare rotad än så? Idag så möter vi ytterligare en sån typ av prövning. En genväg för Jesus. Att ta en genväg. Att liksom välja kanske den på ett sätt enklare vägen framför den svåra vägen. Och vi läser det här korta avsnittet igen, tänker jag, Lukas kapitel 4. Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sa till honom: jag ska ge dig all denna makt och härlighet, till den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig ska allt detta bli ditt. Jesus svarade: det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Och det första man kan ställa sig en fråga då kring det här påståendet som djävulen gör. Är det påståendet sant? Alltså det står på ett annat ställe att djävulen är lögnens fader. Så man kan ju alltid ifrågasätta det som sägs. Stämmer det som sägs där? Ja, tillfälligt stämmer det, kan man nog svara på den frågan. Alltså tillfälligt har djävulen makt och inflytande i den här världen. Inte för alltid, men tillfälligt finns det utrymme för fienden, för djävulen att agera. Men att han förfogar över allting och kan lägga det i vem, liksom ge det till vem som helst, det stämmer nog inte riktigt. Därför att genom Bibeln så går det ett eko om makten och härligheten. För vem tillhör makten och härligheten? För den tillhör Gud. Som ett eko så ekar det här. Makten och härligheten tillhör Gud. Och det ekot tror jag är någon sorts tröst och hjälp för oss. När vi ser oss omkring och tycker att ja, men nu verkar det som att fienden, djävulen, det onda har alldeles för stort utrymme. Och så finns det här ekot i Bibeln om att makten och härligheten tillhör Gud. Det är han som har skapat allting. Det är han som bär allt i sin hand ytterst. Och det är han som kommer att sammanfatta allt och ställa allting till rätta igen. Makten och härligheten tillhör vår Gud. I ekot som vi får på något sätt trösta oss i när vi tycker att ondskan har fått för stort utrymme. Men den här diskussionen, huruvida det stämmer eller inte, det djävulen säger, den ger sig Jesus inte in i. Det är liksom våra funderingar kanske. Istället så hänvisar han då, sin vana trogen, till någonting från Guds ord, från Gamla testamentet och från lagen. Och han hänvisar till Bibelns uppmaning att man ska tillbe Gud och ingen annan. Det är liksom hans svar. För det är ju där frestelsen ligger. För att makten och härligheten ska liksom ges till Jesus. Och då måste han ju tillbe djävulen. Och så citerar han från femte Mosebok. Och jag läser några verser till. Därför att det är ingen slump att han citerar just från det här sammanhanget. När det handlar om makt och härlighet. Så här står det i femte Moseboks sjätte kapitel i några verser. När Herren din Gud för dig in i det land han ger dig enligt sin ed till dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Ett land med stora och vackra städer som du inte har byggt. Med välfyllda hus som du inte har fyllt. Med vattencisterner som du inte har huggit ut. Med vingårdar och olivlundar som du inte har planterat. Och du då äter dig mätt, ska du akta dig för att glömma Herren. Han som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Herren din Gud ska du frukta, honom ska du tjäna och vid hans namn ska du svära. Och det är den sista raderna där är det som Jesus citerar. Och att det är en viss skillnad beror på att Nya testamentet citerar grekisk översättning av Gamla testamentet. Och vi har översatt en hebreisk översättning av Gamla testamentet. Så det finns en viss skillnad. Men det är det här avsnittet han citerar. Och det här sammanhanget som Jesus citerar, där finns en tydlig varning. Det står att vi ska akta oss för någonting, eller Israels folk ska akta sig för någonting. Och det är att glömma Herren. Och när är risken som störst att man glömmer Herren? Ja, i det här sammanhanget så är det när de har välfyllda hus och när du äter dig mätt. Akta dig då för att glömma Herren. En tydlig varning. Och det Jesus har blivit utlovad av djävulen i den här prövningen som han står i, det är att i utbyte mot tillbedjan så ska han då just få makt och härlighet över alla dessa riken. Och i det luftet så ligger ju också, tror jag, rikedomar och ett bekvämt liv. Det är det som utlovas om du bara tillber mig. Men när du sitter i ett välfyllt hus och du äter dig mätt, glöm då inte, akta dig för att glömma Herren. Alltså, man får aldrig dämpa eller ersätta tillbedjan av Gud på grund av allt det som kan vara så bra och fantastiskt. Så frågan som vi möter i dagens text, tänker jag när jag läser den här texten, det är ju en väldigt utmanande fråga. Vem eller vad tillber jag? Ja, men jag tillber väl ingen. Jag tror kanske på Gud eller Jesus. Men att tillbe och dyrka någon, det är ju väldigt starka ord. Men det är de orden vi möter. Och i den här frågan så anar vi att djävulens frestelse består ju inte i att tillbedjan så mycket handlar om att sjunga sånger till Gud. Det gör vi ju i gudstjänsten. Gospel är ju mycket liksom en tillbedjan. Uttrycka tacksamhet inför Gud. Men det kan nog vara så att vi faktiskt, att det är fullt möjligt att sjunga lovsånger till Gud på söndagen utan att tillbe honom. Att den möjligheten eller risken faktiskt finns. Därför att tillbedjan går ju så mycket djupare än att sjunga en sång på söndag förmiddag. Det handlar ju om riktningen för mitt liv. Alltså tillbedjan är ju en fråga om vem jag ger mitt liv till. Ni såg det stora hjärtat som Erik hade här med barnen. De ska få göra en vandring idag och vara med om de här frestelserna. Och det stora hjärtat, det var en symbol på tillbedjan. Att tillbedjan, det handlar om att vem ger jag mitt hjärta till? Det är tillbedjan. Det är inte vilka sånger jag sjunger. Alltså sångerna är ett litet uttryck för min tillbedjan. Men tillbedjan går ju mycket djupare än så. Alltså, vad är det jag ger min tid till? Vem ger jag mina pengar till? Vad prioriterar jag framför annat? Det är ju tillbedjan. Det är det Jesus frestas till att ge till någon annan än till fadern? Och det här är ju klassiska frågor som ständigt är aktuella. Och den här frestelsen som Jesus utsätts för, den har ju också inspirerat vissa kulturella uttryck. Och jag kommer att tänka på, jag vet inte varför jag kommer att tänka på det, men Faust. Är det någon som har sett dramat om Faust eller läst dramat om Faust? Någon enstaka? Jag förstår att det är ett ganska svårt drama och det är ett väldigt gammalt drama, men det tillhör klassikerna i litteraturen. Men där är ju precis den här grejen, va? Faust säljer sin själ. Han ger liksom sig själv till djävulen i utbyte mot framgång. Och jag kan ju tänka mig att det dramat har hämtat inspiration från frestelsen som Jesus utsätts för. En lite annan och kanske närmare i tid kulturellt uttryck för det Jesus är med om, det är ju någonting som Bob Dylan har formulerat. Han fick ju något pris här om sistens, var det inte så? Och han har ju skrivit en sång. Och jag önskar att jag hade liksom en gitarr och kunde liksom sjunga den sången på det sättet som han gör. Men jag kan citera texten, ni får nöja er med det. Och den kommer på skärmen också. Han har ju skrivit så här: "But you're gonna have to serve somebody. Yes indeed. You're gonna have to serve somebody. It may be the devil. It may be the Lord. But you're gonna have to serve somebody." Kanske var det ju så att han tänkte just på den här händelsen när Jesus står där inför den här frestelsen. Vem ska du tillbe? Vem ska du tjäna? Och så skrev han den här fantastiska sången. Gå hem och lyssna på den. Och frågan i den här sången, jag tror också frågan för Jesus, var ju inte om jag ska tillbe och dyrka någon eller något. Utan frågan är ju just som Bob Dylan säger: vem eller vad är det jag ska dyrka och tillbe? Det valet har människan. Inte om man ska dyrka eller tillbe någon eller något. Och den frågan har ju du och jag fått mandatet att på något sätt besvara och påverka i våra liv. Vem vi ska dyrka, vem vi ska tillbe. Och vi kan påverka i vilken riktning vår tillbedjan går. Den friheten har vi fått. I vilken riktning vår tillbedjan leds och i vilken riktning vår tillbedjan går, det också styr också våra val och hur vi lever våra liv. Så det är en oerhört viktig fråga. Vem tillber du? Vem dyrkar du eller vad dyrkar du? Och Jesus, han består ju det här provet. Han låter sig inte luras utav makten och härligheten som skulle ju kunna vara så lockande för honom. Han hade ju kommit för att på något sätt sprida och att Guds rike liksom skulle få sprida ut sig över hela jorden. Nu kunde han liksom få det på ett bräde där. Men han står emot den frestelsen. Han visste att det fanns en annan väg som var hans väg. En väg som just bestod av att avstå från den typen av makt. En väg som bestod i att avstå från härligheten. Och hur ser din och min väg ut blir frågan när vi har läst den här texten. Alltså, vad gör vi när vi möter erbjudanden om makt och härlighet till priset av tillbedjan av Gud? För där står lite grann slaget i våra liv, som Kristina var inne på lite grann. Hur ska vi hantera makten och härligheten? Jesus, han avstod från makten och härligheten. Det var den väg som fadern stakade ut åt honom. Hur ser din och min väg ut? Alltså, genom att medvetet välja bort makten och härligheten så förblev Jesus trogen fadern. Genom att avstå makten så tillbad han Gud, dyrkade han fadern. Och därför så får vi landa idag i frågan: vilka uttryck får din och min tillbedjan utav Gud? Om det är så att det är den vägen som vi ser som våran väg att tillbeda och dyrka Gud. Hur ser den dyrkan och tillbedjan ut? Det är utmaningen idag. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att du har gått för oss. Tack att du gick hela vägen. Tack att du bestod provet. Tack att du avstod från makt och härlighet. Tack att du var fadern trogen. Herre, du ser hur våra liv ser ut. Du ser vad som är, vad vi tillber och vad vi dyrkar. Hjälp oss på den vägen. Hjälp oss att vara trogna. Och led oss både som enskilda och som församling, Herre. Att tillbe dig och ingen annan. Vi ber om det här i ditt namn. Amen. Nu, Askim Gospel, ska ni fortsätta.